högst upp på Milanos sockertoppsliknande domkyrka står en förgylld skulptur av jungfru Maria, La Madonnina. Hon har fått ge namn till italiensk fotbolls kanske största match, Milanos Stracittadina, Il Derby della Madonnina. Det kännetecknar Italiens modernaste och fulsnyggaste stad, tillsammans med Vittorio Emanuele-gallerian, Börsen och La Scala. Allt ligger inbäddat i den karaktäristiska Milano-dimman som man kan älska eller hata, men inte skingra. I detta dis vilar fotbollspassionen.
Åh.
Välkomna till Calcio Radicale. Simon Bank först. Du anar, det skulle inte bli någon gissningslek, men du hörde kanske vem jag citerade.
Jag hörde det. Man kan väl säga att det där var väl Roms näst största röst som du halvimiterade i alla fall. Etta är väl och förblir Francesco Totti, Roms kejsare. På tredje plats hittar väl påven, antar jag, och däremellan springer vi förstås in Kristina Capelin.
Hon lämnar oss med sin penna i alla fall, åtminstone oss på Sportbladet. Hoppas för en stund, men hon har ju fullt upp med sitt nya liv och halvnya jobb på Capri såklart. Det är fruktansvärt sorgligt när vem som helst, tycker jag, går i pension eller kastar in handduken eller vad man ska säga, men det går, man ska ju inte hymla med att det är extra tråkigt när Kristina Capelin, La Capelin, som jag faktiskt har hört henne kallas i Rom, skrider ut ur handlingarna på det här sättet.
Ja, gud ja. Det är en stor sak. Alltså, jag har reflekterat över det lite när Kristina tackade för sig, att hur det kommer sig att i princip alla svenskor som förälskar sig i den italienska fotbollen är helt fantastiska personligheter, medan alla svenskar som gjort samma sak, alla män, att man har mycket svårare för dem på något vis.
Ja, därom tvistar de lärde i Rom.
Ja, de gör väl det. Nej, det är en sorgens dag såklart. Man kan säga också att det som Kristina gör är att hon går inte i pension som vanliga människor gör. Hon går väl i passion kanske.
Men ja, som Jesus Kristus. Ja,
mer så. Och, vi skulle nästan kunna dra det så långt, tror vi har gjort, om det har blivit snäppet mer sentimentala. Hon är ju, alltså det, man vet ju att alla älskar La Capelin. Vi som varit henne lite närmare i alla fall vet ju också om att hon är exakt så sympatisk, vänlig, varm, generös som hon framstår i sina texter och sina inslag i, om det är radio eller tv. Ja, en oerhört, oerhört uppskattad och sympatisk kollega.
Ja, precis. Jag har ju haft äran också, nöjet att jobba lite med henne på SVT. Hon har ju varit med och bevakat mästerskap i Brasilien bland annat 2014. Och att ta en margarita med, eller caipirinha eller vad det var, med Capelin i en bar i flamenco eller vad det nu var, Ipanema där vi bodde. Det är någonting. Equal cosa. Jag har också noterat denna vecka att det har strömmat in väldigt mycket mejl till Sportbladet. Man kan inte mejla La Capelin då, hon har inte sin mejladress ut. Alltså hon har ingen sån Aftonbladet mejladress helt enkelt. Så alla försök till mejl kommer till våran gemensamma inkorg på Sporten. Och där har jag noterat hyllningskören såklart, och att det finns en sån kompakt överenskommelse mellan läsarna och Capelin på något sätt, eller ja, mellan läsarna sinsemellan framförallt, om hur fantastisk hon är och att hon är så otroligt omtyckt och uppskattad då. Ja, ingen vattendelare.
Nej,
kan man väl säga.
Inte på något annat plan. Alla älskar Kristina. Alla borde verkligen fortsätta med det. Hon gör ju det finaste som en korrespondent kan göra. Att ge lyssnarna, tittarna och läsarna världen på något sätt. Att framställa den inte utan sina skavanker, men med alla sina skavanker. Alla sina brister. Men som en ganska underbar plats ändå.
Och påstår jag, den svensk som är absolut mest förknippad med ett annat land, alltså oavsett vilket land, finns inte någon korrespondent eller skådespelare eller vad vet jag, alltså utlandssvensk som är så otroligt. Alltså, säger du Italien svensk så är Kaplin, tror jag, första namnet för väldigt många att dyka upp. Det är liksom en, hon är otroligt närvarande, tror jag, i folks medvetande kring Italien just.
Mm. Och kommer fortsätta vara det, tror jag. Nej, tack för allt, Kristina.
Mm, tack för allt. Mm. Vad har du gjort sen sist då?
Utöver att krångla med någon slags sån här pensionärsmässigt hälsoläge, så har jag väl sett ett Stockholms derby. Grattis AIK.
Till och med jag rattade faktiskt in
det. Man gör ju gärna det. Ja, men det är ju en gåva nu med att allsvenskan har gett en just den sortens match. Alltså jag är alltid pepp på fotbollsmatcher oavsett nivå. Men de här senaste veckorna med först Malmö FF Djurgården och sen AIK Djurgården har varit att man går liksom till en match och är så kissigt peppad på det på något vis.
Jag förstår precis vad du menar.
Det är en gåva faktiskt. Och nu så det är bra med att AIK vann derbyt ur ett journalistiskt och mer sådär icke alltså ett objektivt,
neutralt, perspektiv,
ett neutralt objektivt perspektiv är ju att det kommer komma flera sådana matcher nu de närmaste veckorna och månaderna. Sen har det varit lite landslagssamling på det i veckan här. Det har varit fint. Jag var med om det uppseendeväckande, eller i alla fall på ett personligt plan väldigt speciellt, att landslaget tränade igår på den fotbollsplan där jag brukar träna till vardags med väldigt, väldigt ojämna mellanrum, ska sägas. Men det är mitt i 6 lags hemmaplan. Det var väldigt speciellt.
Simon Bank Arena.
Det är så den heter. Stadio Bank heter den.
Just det.
Så det är väl vad jag har sysslat med. Själv då, har något speciellt?
Nej, men jag har väl också, som sagt, fick lyssna på damernas EM-kvalmatch mot Lettland igår när vi spelade in denna podd. Det är ju, jag är lite ambivalent kring det där att lyssna på fotbollsmatcher. Alltså jag är inte ambivalent kring radiosporten, för jag tycker att det är Sveriges år efter år efter år kanske högsta leverans av referat överhuvudtaget i eten. Men jag tycker det är intressant, jag tänkte mycket på det när jag bodde i Spanien, där det är väldigt, väldigt vanligt att man lyssnar på fotboll. Mm. Det är liksom, ja, nästan alla taxichaufförer sitter och lyssnar till exempel när de är ute och jobbar och så. Men det kan också vara att det är ganska dyrt att lösa såna här tv-abonnemang, och det har varit mycket kris där och så. Så att lyssna på fotboll är liksom ett väldigt folkligt nöje så. Och det är så intressant, för att man får ju en rätt så bra matchbild, men sen så är frågan om man kan avgöra om någon har varit bra i en match. Eller det kan man ju inte, antar jag. Fast man har ju oftast en känsla och känner att en riktigt bra kommentator gör ju att man i princip kan se vad som händer. Men jag har fått den där frågan någon gång och skulle liksom börja, du vet, lägga ut orden och insåg att nej, den här matchen lyssnar jag på. Jag kanske inte ska återge den ändå, trots
jag vet alltså, att vi har en kollega, och det är väl lite halvt preskriberat nu, som för ganska många år sedan blev ombedd att skriva en krönika och lämna spelarbetyg på en match som man hade följt via radion. Det är svårt.
Fantastiskt.
Ja, jag kan tycka om det lite. Alltså jag har, vad gäller allting med, jag tycker väldigt mycket om att flyga flygplan. Alltså utöver alla aspekter med miljöaspekter och så vidare. Jag tycker om att åka berg- och dalbana, eller åka med i en bil, eller åka bak på motorcykel eller vad som helst. Alltså alla sådana saker där ansvaret inte är mitt på något sätt, när jag är utlämnad åt någon annans kvaliteter och kunnande och så. Och att följa fotboll på radion är ju lite att göra det. Man är totalt utlämnad, man har ingen aning om den som pratar ljuger eller har en dålig blick eller dåligt öga eller inte har det minsta koll. Men det är vad man har. Man får åka med. Man kan inte göra analysen själv, utan man blir utlämnad åt någon annan. Jag tycker att det finns ett oerhört, oerhört både intimt och trevligt i det.
Vet vi om någon kollega har skrivit spelarbetyg utifrån Marcus Leifbys livechatt någon gång?
Det vore ju fullkomligt rimligt, kan jag tycka.
Mm.
Hade inte
jag känner det också.
Mm.
Det kanske är, kan det vara vår generations sådär kul fusk på något sätt?
Jag tycker det. Det skulle inte bli sämre.
Ge er till känna om ni har gjort detta, kollegor.
Absolut.
Annars så noterade jag i marginalen. Finlands sak är ju vår. Finlands fotbollsdamer har fått precis samma landslagsarvodesvillkor som herrarna. Också igår kväll damp detta ner. Så Sverige bör nu liksom lite bli omringat av länder som tar detta steg.
Och ingen slump heller med Finland. Alltså det är, som vi alltid slår fast, så det går ju liksom att göra en rak parallell mellan kvinnokampens framgångar och damfotbollen. Finland har ju tagit extrema steg de senaste åren. Jag tror att det är rankat väldigt, väldigt högt på listor över länder där kvinnor har det bra, där jämställdheten är bra, där förlossningsvården funkar eller allting sånt. Alltså ett bra land att vara kvinna i. Och, så det är ingen slump eller överraskning att det funkar även på i omklädningsrummet, helt enkelt.
Nej, ja, just det. Noterar också att den här tv-serien som du har pratat om flera gånger i podden, som heter Casa del Papel. Mm. Vi har väl pratat om den, eller du har pratat om den, för att den i Algeriet har... Vill du dra det? Det är kanske bättre att du bara direkt... Att vi går till källan helt enkelt.
Ja, den är ju...
Ge oss en kort
översatt i fotbollskretsar helt enkelt till... Man har översatt Casa del Papel till alltså regeringshuset, för att dra den raka parallellen mellan korruptionen och maffiafasonerna som pågår där.
Casa de Moradja, var det
precis
så?
Mm.
Och det intressanta med detta är ju att det har ju använts då som någon form av protestsång såklart, mm, på fotbollsläktare mot den sittande regeringen och allt som är fel och korrupt och så vidare med den. Cirkeln slöts väl lite i veckan när Neymar gjorde ett gästspel i Casa del Papel då, originalversionen. Har du sett bilderna på detta?
Det har jag inte. Nene, nej, är det väl som Leonardo kallar honom, va?
En gång till.
Jag tror att Leonardo kallar honom för Nene, Neymar.
Nene, mm, ja. Det
fanns en annan
Nene, mm, så att säga. Mm,
just det.
I PSG. Mm. Som var ytterpytte mer omtyckt kanske än vad Neymar just
så att
nu.
Säga.
Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska, alltså vad man ska dra för slutsatser, vad man ska landa i den här Neymar-cirkusen. Det är ju klart att det är årets, för de senaste 5 årens kanske största antiklimax på transfermarknaden. Nu har han liksom någon vecka att slicka såren lite grann med landslag och så vidare, men nu ska han ju in i det igen. Mm. En annan ligan-profil som också har varit med i en tv-serie som fick lite värre konsekvenser är ju Adil Rami. Mm. Vi har inte pratat om honom på ett tag, men
vi slickar också våra sår, kan man säga.
Kan man verkligen säga. Han fick ju sparken från Olympique Marseille för att han hade varit med i Fångarna på fortet. Och han hade väl sagt att han skulle missa träningen på grund av personliga skäl. Och så visade sig att han var iväg på Fort Boyard och gjorde en sån inspelning helt enkelt.
Just det, han var där. Och Valbuena är väl också med där?
Ja, är det så?
Nej, ja, det var någon slags hån kring hans
Little People-skämtet. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Den lilla cykeln. Mm. Vi, alltså, dumpad av Marseille eller dumpad av Pamela Anderson. Han har ju blivit både och nämligen. Vad skulle vara värst för dig, tror du? Du som väl känner ungefär lika varmt för båda de institutionerna.
Ja, alltså jag skulle känna att blir man dumpad av Pamela så är det svårt att komma tillbaka. Blir man dumpad av Marseille så det känns som en ingång i ett dysfunktionellt förhållande bara, vilket som helst. Alltså, nästa vecka så står man ändå där och spelar mittback eller på läktaren igen. Så känns det ungefär.
Mm. Han tog det på allvar då, den analysen, och åkte till Fenerbahce. Vi får se hur det går. Ja, mina känslor för Rami har ju svalnat lite när man har läst, i alla fall kanske Pamela Anderssons första uppdateringar kring varför det blev som det blev. Inte nog med att hon anklagar honom för otrohet, men hon tycker att han har kontrollerat honom och varit en mer eller mindre svartsjuk och övervakande pojkvän.
Hon sökte en man.
Var väl inne och nosade lite på fysiskt våld där också.
Ja, hon sökte en man, hon fann en man, hon är besviken.
Ja, det var väldigt mycket så, hon fann en fotbollsspelande man. Och sen så tror jag lite för att kanske rädda sig från eventuella förtals åtal och så vidare, så gick hon liksom ut och sa att nu måste jag jobba med mig själv, och ja, jag tappade bort mig själv i det här och jag måste du vet, alla de här, den typen av grejer. Som Lekip konstaterade i en bisats att hon radade upp banaliteter på sociala medier. Slut på bisats. Jag saknar ju dem båda två, men just nu saknar jag kanske Pamela mest, för hon har också lämnat Frankrike idag. Vi behövde dock inte vänta så länge på att få en ny rätt så hög och tanig wag i Frankrike. Wanda Nara har ju landat, Simon, och detta i Paris. Det skakade till lite i jordskorpan i, här i helgen när Nara kom då. Hon kom ju inte ensam, utan hon kom också med Mauro Icardi som har skrivit på för PSG. Det är väl av mer akademisk betydelse kanske i sammanhanget. Men Mauro Icardi är ju en sån där sista dagtransfer som man säkert kan leva med. Om man nu gör en riskkalkyl med vad som kan hända i omklädningsrummet och så vidare.
Kvart i tre ragg säger Sverige. Jag vet inte vad den franska termen är.
För vad då?
Ett kvart i tre ragg, alltså när du plockar hem utan att ha riktigt koll på konsekvenserna och så vidare.
Ja, precis.
Det kan bli jättebra.
Men jag har inte hörselproblem. Det är då så att ibland så bara blippar det till över våran lite skakiga linje.
Just det.
Detta får ni lämna med.
Närvaro.
Ja, det var ett sånt klassiskt sista minuten, kvart i tre. Det var faktiskt, det hängde nog på en skörtråd, för att Wanda Nara som då så är Icardis fru och agent och ett allmänt bombnedslag i ordets alla bemärkelser, satt i direktsändning av det italienska programmet Tiki Taka, där hon är fast panelmedlem då, varje söndag, och sa plötsligt, jag måste gå. Jaha, ja, jag har en affär att genomföra. Jaha, sa programledaren bland annat och Antonio Cassano som satt där i och som en annan sån panelhöna. Vad händer? Ja, nej, vi ska skriva på eventuellt för en ny klubb. Jaha, var det en europeisk klubb då? Det är väl ingen italiensk? Nej, europeisk. Jag kan inte säga mer, nu måste jag gå. Och så gick hon och skrev på med PSG och landade i måndags, tror jag, med Mauro. Och franska tidningar har ju nog börjat spekulera i, kan det bli omklädningsrumsproblem? För det har man ju noterat. Mm. Det blev så att säga lite Inter med den här duon. Och det börjar väl lite så där. Ni känner till såklart historien om Wanda Nara, Mauro Icardi och Maxi Lopez, som ju var hennes första pojkvän eller man möjligtvis. Hon har två barn med honom i alla fall. Och han var
Så han var möjligen pojkvän eller man eftersom de har två barn tillsammans. Det är nog ett sunt antagande, tror jag.
Precis. Jag visste inte exakt hur äkta de var som par, men de var i alla fall ett stabilt par när hon förälskade sig i Maxi Lopez bästa vän då, Mauro Icardi, och vice versa. Så där gick paret så att säga skilda, eller ja, paret gick skilda vägar, och Icardi och Maxi Lopez pratar ju givetvis inte med varandra längre. Finns för övrigt ett verb i Argentina, Icardiar.
Mm.
Att sno sin bästa kompis tjej.
Fantastiskt. Var de duktiga på det där i Sydamerika då?
Ja, men jag tycker det. Det är slattanera, höll vi på med ett tag här. Men det här finns på riktigt i alla fall. Och det som hände i helgen var i alla fall att Maxi Lopez, som är i Crotone just nu, la upp en bild på sociala medier tillsammans med Neymar. Och skrev att när det var klart att Neymar skulle bli kvar i PSG, så skrev han så här: min bror, de som känner dig vet att du är en ödmjuk, öppen och känslig person. Nu är du den här klubben, men du kommer alltid vara en av de bästa i hela historien. Och detta öppnar ju för att Neymar Icardi kanske inte kommer sådär gå sömlöst in i varandra i ett tänkbart PSG-anfall. Vad vet jag? Framförallt så liksom både pissade han på sin före detta frus och sin nya pojkvän eller nya man och sin egen då före detta bästa kompis. Och genom att tala om att stackars Neymar som blir kvar i den här klubben, men du kommer ändå alltid vara en av de största då i historien. Och samtidigt så slog han ju in en kil mellan sin bror, gissar jag, Neymar och Icardi. Det kan bli spännande att följa denna såpa.
Vi behöver ju en pågående fransk såpa, annars vore vi inte fotbollradikal. Så är det ju, jag noterade för övrigt när man läste på lite om den affären, eller konsumerade vad folk tyckte och så vidare. Leo Torini, är han bekant? du som är halvitalienska. Nej, han är en hyfsat stor publik sportkaraktär, sportjournalist i Italien. Mest tror jag att han jobbar med, eller vet att han jobbar med Formel 1, men han skriver också fotboll en hel del. Han är då diehard interista. Och har skrivit genom åren en hel del om Wanda Nara och Icardi. Och då beskrivit Wanda såklart som Icardis stora problem. Mm. Och då när den här PSG-affären var klar så skrev han en text om att nu är allt över, nu den här sagan all. Och han gjorde det under rubriken Addio Wanda, alltså adjö Wanda. Och de flesta italienare då, som i alla fall är över 30 eller så, fattade den referensen väldigt snabbt. Den landar i, har sitt ursprung i 50-talets diskussioner i Italien om bordeller, om lagliga bordeller. Som då förbjöds på 50-talet då. De antog en lag som heter Merlin-lagen, då döpt efter en kvinnlig politiker som heter Lina Merlin, som de drev på för att skydda kvinnor helt enkelt. Och en av de absolut starkaste rösterna mot den här lagen och för bordeller var en legendarisk journalist som heter Indro Montanelli, som då själv skrev någon slags uppropsbok där han försvarade prostitution. Han hade flitiga erfarenheter av just det. Och den här boken hette Addio Wanda. Wanda då som ett namn på prostituerad eller på en bordell helt enkelt.
Snyggt.
Ja, snyggt eller väldigt, väldigt vulgärt. Addio Wanda. Hej då Wanda.
Mm.
Så bordellen har flyttat någon annanstans.
Hittar du motsättningen där? Jag tyckte det var både och faktiskt.
Ja, kanske lite. Jag vet inte att dra prostitutionskortet. Jag vet inte, det fanns någonting i det. I alla fall om man ska gå ut till Frankrike så quel bordel säger ni väl, va?
Just det.
Vilken cirkus.
Exakt så.
Något sånt.
Quel bordel. Argentina. Vi har varit mycket Argentina på slutet i podden. Men det hjälps inte, för vi måste dit en liten sväng till. Silly season är över och den finaste transfern tycker jag, när vi ändå landar på andra sidan den 2 september, är ju någonstans Daniele De Rossi till Boca Juniors. Det går inte att komma ifrån det. Att man får sådana övergångar i vår tid.
Romantiska.
Är det inte fantastiskt?
Övergångar.
Det var just det som franska Eurosport döpte den till, den sommarens mest romantiska övergång. Boca Juniors mötte faktiskt River Plate i helgen i ett av de här stora, det största Buenos Aires derbyt såklart. Kommer du ihåg sist när de möttes, hur alla hela jävla världen följde denna match och hade ett favoritlag och plötsligt läste in sig på historien och sådär? Ja, det gick lite så under raden den här gången. Matchen slutade 0-0 också. De Rossi gjorde väl inget särskilt väsen av sig. Han blev utbytt. Boca Juniors drog på sig 7 gula kort. River 3. Så att, det var ju en intensiv match i alla fall, men det var ändå, det känns ändå som att det där jättederbyt hade på något sätt, stod på något sätt i sitt absoluta zenit förra året och var det våras helt enkelt. Det var kanske detta kalenderår när jag tänker efter. Men blev ju på något sätt, om vi pratar om Neymar som ett antiklimax, så var ju det här ett, liksom, ett extremt antiklimax. Eftersom man inte kunde spela returmatchen på argentinsk mark. Det var för stökigt helt enkelt. Så den fick spelas i Spanien istället. Och, ja, ni minns allt detta. Det hindrar inte att Daniel De Rossi gav lite extra blod till argentinsk fotboll. Och för detta är vi honom evigt tacksam. Har du någon annan transfer som vi ska lyfta när vi knyter ihop den sillisäcken?
Rongier till Marseille. Fast den är inte klar än. Det är väl mest det. Sen så, jag vet inte, det är mest de här övergångarna som inte blir av de man följer. Vad ska det hända med Christian Eriksson? Jag vet inte hur mycket Hamlet-referenser de använt i den engelska sporttidningsbevakningen, men de borde i alla fall. Han står där nu, Christian, och tvekar mellan just Madrid och norra London. Men han är kvar i alla fall nu klockan 12 en onsdag. Så vi hoppas väl på det. Nej, annars har jag faktiskt hållit mig lite ifrån silly season. Jag har ju svårt för den. Det går ju ganska många prosaiska övergångar på varje Daniel De Rossi tillbaka.
Ja, det kan man väl säga. Jag har i alla fall noterat att jag tycker också det är en ganska sådär slaskig period det är väl också den perioden när man känner att det är svårast att navigera, för att mest liksom manipulationer och lögner glider igenom. Plus att det i sig är något lite perverst över hela idén. Att folk nu sitter med sina favoritlag och säger, honom måste vi sälja, den där måste vi ta in, honom måste vi göra oss av med. Ungefär som att allt bara är en, ja, en sån in- och ut-historia. Ups, ja. Där man kanske tidigare tänkte så här, okej, nu drar säsongen igång och vi har den här rätt tröga mittbacken och den här lite sköra nummer 10-killen. Hoppas att de kan göra det. Jag vet inte, det är väl det här att när fotbollen blir en renodlad marknadsplats, så man behöver inte ha några moraliska invändningar om det, men det blir ju tråkigare. Alltså själva passionen och själva poängen blir lite lidande, kan jag känna, med fotbollen. Detta hindrar inte att faktiskt en ny, nästan konstform har gjort sin entré, som jag är väldigt, väldigt glad över de senaste åren, kring just övergångar. Och det är ju de här fantastiska presentationsfilmerna som börjar spridas på spelare. Nu har vi signat den och den. Och någonstans känner man att det här skulle ju kunna vara, när de börjar komma, så tänkte jag att det här är ju slutstationen på allting liksom, eller för allting nästan. Fy fan vad det här kan bara bli, det kan nästan bara bli dåligt. Och istället har det blivit ganska bra, för att inte säga mycket bra. Det liksom började lite trevande för några år sedan, och sen så var det några klubbar som bara tog steget, typ Monaco till exempel, när man plockade in Cesc Fabregas, som gjorde en helt obegriplig presentationsfilm. Han sitter och pillar med en klocka som att han vore urmakare. Och så bara, ja, med någon så här pincett eller vad fan det är, nu kan jag inte riktigt terminologin. Och sen han är klar och så bara, it's time för att skriva på för Monaco. Ingen förklaring i övrigt. Performancekonst.
Du menar att det behövs?
Jag tycker inte det.
Nej.
Konsten mår bäst oförklarad. Nu i sommar har vi fått några roliga också. Gary Medel till Bologna, såg du den?
Nej.
Det röda han Bologna. Sitter och stirrar ut en liten pudel i 20 sekunder. Och så är liksom referensen att ungefär att våran pitbull, vår nya pitbull, aha, är också snäll mot pudlar eller vad. Lite bamse, tänker jag. Är man stark så måste man vara snäll och så vidare.
Mm.
Jag delade i alla fall med dig i veckan den här Saint-Étienne-transfern. Johan Cabay och Mathieu Debuchy. Väldigt, väldigt snyggt.
Den var ju Saint-Étienne bra på
riktigt. Har lagt upp. Ja, men den var ju fin. Saint-Étienne la upp en film där man ser, man hör två röster och man ser två skäggiga hakor svara på frågan. Vilken klubb har du fostrat i? Lille, säger båda. Vad var din första utländska klubb, eller din första Premier League-klubb? Newcastle. Vilket landslag spelar du för? Frankrike. Vad heter din nya klubb? Santi. Och så ja, har man något geni där insett att ni har ju, herregud, nästan identisk historia. Det här måste vi göra någonting åt. Eller av i alla fall. Den bästa är ju faktiskt ändå en svensk transfer till ryska ligan. Hörde du den här?
And the Oscar goes to, and the Oscar goes to,
and the Oscar goes to,
and the Oscar goes to,
and the Oscar goes to,
Dynamo.
Snyggt, eller hur?
Alltså, det är fantastiskt. Vad de kan ändå, ryssarna.
Vad de kan, ryssarna, men framförallt vill jag lyfta nog fotbollsklubbar på sociala medier. Det här är inte det enda som är ganska kul med just Twitter. Att det här att klubbarna, och jag tror att det handlar om att det är ganska många unga som får ratta de här kontona. De senaste åren har ju varit helt fantastiska liksom battles inför stora matcher mellan klubbarnas konton. Roma till exempel på engelska följde de jätteroliga väldigt ofta. Dortmund är väldigt fina. Nästan alla de här stora klubbarna när de ska mötas i Champions League och så, när de retar varandra, är en fröjd att följa. Och eftersom vi har en tendens att gnälla på nya fenomen ibland i den här podden, vi är ju lite gubbiga, så kände jag ändå att jag vill lyfta detta, för jag tycker att det har tillfört en extra dimension på något sätt. Hoppas att det här står sig, att inte helt plötsligt, du vet, någon president ska gå in och börja rensa upp i leden och vill ha en seriösare ton, så att de står där och att det bara ska vara så. Fyrverkerier och bomber och granater och välkommen till klubben, utan att det får fortsätta vara lite knäppt.
Mm, knäppt är bra. Apropå knäppt, jag har ju faktiskt en favoritövergång här i fönstret. Royston Drenthe. Gamle Real Madrid.
Real Madrid.
Exakt. Ytterback eller ytter. Holländare. Som ju under tiden i Real Madrid, det roliga som hände med honom där var när han under en träning tappade något örhänge, så diamantörhänge värt en, jag vet inte, 100 000 eller 150 eller sådär.
Ja, de fick gå ut och leta.
Precis,
där. Precis,
han skickade ut
avancerad apparatur.
Massa personal som gick ut och letade efter det. Hans vidare karriär blev ju inte, alltså den levde inte riktigt upp till vad han lovade från början. Han har varit i Turkiet och varit tillbaka i Holland och spelat i Sparta och han var väl någon vända, tror jag, i Premier League också. Han är 32 år gammal nu. Det är ju ingen ålder på en häst. Men har just då hittat en ny klubb. Och grejen är att han har ju valt att satsa på sin musik sedan ett par år tillbaka. Men har då inte helt hittat upp fotbollen. Och signade nu häromdagen då för Kosaken Boys. En klubb i holländska tredje ligan, helt enkelt. Det är fint. Så Kosaken Boys kombinerat med hans hiphop-karriär, det var där som Royston Drenthe landade.
Alltså ett Real Madrid öde så gott som något, kan jag känna.
Vi ska alla den vägen vandra.
Alla ska vi till den holländska tredje ligan. Någon gång i livet.
Visa mig pengarna!
Du, om du nu hyllade de sociala medierna och fotbollens, att man har tokat till det lite där, helt enkelt. Så jag tänkte lyfta en annan fråga där. En oerhört sönderdiskuterad fråga i svensk politik, antar också utländsk politik, amerikansk politik eventuellt. Det här med god ton, va, och sociala medier. Och så. Du, vad var det argentinarna sa? I Cardiare, var det så?
I Cardiare.
Fransmännens Zlatané. Vad tror du om det här nya svenska verbet då? Att hasanera, kan det vara något?
Absolut. Är det att businga då? Eller
det skulle ju lätt kunna vara det. Men på 2010-talet så är det snarare att ha en agent som inte skräder orden. Jag syftar på Hassan Zettinkaja såklart. Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf, Robin Olsens agent och framförallt i den stora. Han har gjort till sitt opus moderandi, va? Skämta.
Nej, modus operandi.
Att vara så att säga ganska hård i tonen. De senaste åren, alltså första gången kanske som han verkligen uppmärksammade var när han hade Anel Rashkai som då var uppe i Norge någon skräpklubb, och så skulle han iväg och spela landskamp med Kosovo. Det togs inte emot så väl av klubben. Hassan Zettinkaja säger att deras tränare och någon idiot till lagkamrat går ut och försöker leka coola i media. Jag är en själv en gammal spelare och har aldrig varit med om att någon lagkamrat har uttalat sig på det här sättet i media. Det är helt oacceptabelt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
De senaste åren så mer publik då, så har han ju taggat upp ytterligare när Nilsson Lindelöf då inte nominerades på fotbollsskalan för 2 år sedan, tror jag. Så konstaterar han att då det här är pinsamt för svensk fotboll att Victor inte är nominerad. Och då går vi knappt att ta på allvar. Jag vet inte vilka som sitter i juryn, men det blir pajasnivå på det hela när inte Vigge ens är nominerad i kategorin årets back. Ännu mer, 2018 ytterligare då. Det var då när Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf inte då pratade med media på någon pressträff med landslaget.
Just det.
Och Erik Edman gick ut, gamla landslagsbacken och Tottenham-ikonen, gick ut och var kritisk. Och Setting kan jag säga om Edman. Han är ett rötägg som inte har koll på fotboll. Det blir en så pinsam nivå. Hassanerar och har då bildat skola. Nu senast här i veckan så var det ju då Marcus Danielssons agent, Arash Bayat, gamle Frölunda virtuosen, som då är Danielssons agent, som var vansinnig då Marcus Danielsson inte blev uttagen i landslagstruppen. Och frågade sig i en intervju med Sportbladet då, vad fan är det frågan om? Det är en riktig jävla skandal. När allsvenskan är som hetas någonsin så har man en spelare som har presterat så jävla bra hela året och ändå inte kommer med. Vad är det för signal? Vad är man ute efter? Vad förväntas av en spelare? Man pissar på sin egen liga. Det är ganska hårt, va?
Ja, men det var också ganska underhållande tyckte jag, som ändå har stångat med Zlatans och stora delar av den stora fotbollsvärldens agent Mino Raiola i många år. Mm. För det är väl han som har bildat den här skolan från början, antar jag.
Raiolera. Minera. Kan vi säga så?
Det kan vi faktiskt säga på. In every sense of the word.
Mm. Nej, jag tror väl också det, att det är så man tänker att det ska fungera nu. Det har ju Sverige den senaste tiden också då, så har ju Big Surprise. Hanif Bali är ju den som är själva posterboyen för god ton trademark i sociala medier. Han var med nu i söndagsintervjun med Martin Wiklin, AIK Martin Wiklin, och pratade om att jo, men redan i det gamla Rom och så vidare, och i det gamla Grekland, så var det skillnad på hur tonläget var på klotterväggen och i senaten. Och själv då så görs det analys att det som han använder sig av är någon slags sån här gamer jargong, därifrån det här hårda uttrycket kommer. Och det som Hanif gör är att han utgår då från att det som är jargong i ett sammanhang är då helt rimligt att använda i alla sammanhang.
Ja, just det.
Och så är det ju nästan aldrig, såklart.
Nej.
Jag vet inte, man kan till och med argumentera för att jargong, alltså att det definierande för en jargong är att den inte funkar i alla sammanhang.
Nej, just det. Men det är ju också väldigt, det är populärt på alla håll just nu. Och handlar inte det lite om att man också väver in väldigt mycket det personliga och privata livet i politik och i tyck och i ledartexter och i vad du vill? Att det är något sådär, det har upplösts lite grann där. Jag förstår ju verkligen hans argumentation där.
Gud, ja. Alltså, den är felaktig, men det är ju ett argument, såklart. Jag menar, om liksom, den interna jargong som du och jag har, liksom, i via sms varandra, om den har varit offentlig så hade ju både du och jag suttit så här 5-10 på Hall eller Kumla, känns det som.
Mm. Mm.
Så just därför gör man inte det.
Beckomberga.
Beckomberga. men jag tänker att det är ändå ett utvecklingssteg då. Inte minst i våran värld. Alltså det brukar ju alltid vara som man var någon slags så där stjärna i fotboll eller politik eller i affärsvärlden eller sådär. Så brukar man alltid anlita någon som kunde omformulera det som du egentligen tyckte till något mer passande så. Om man tyckte liksom att vi måste slänga ut alla invandrare, så betalar man en kommunikationsbyrå eller något, en halv miljon, och så fick man tillbaka en slogan om att vi måste ta ansvar för de som byggde det här landet, typ.
Ja, just det.
Om någon så här spelare var förbannad.
En omskrivning som var lite mer så salongsfejg.
Precis så. I vårt fall, om någon spelare var sur på tränaren för att han inte platsade, så fanns det någon PR-kvinna som sa att ja, men Fredrik är fast besluten och jobbar stenhårt, men han stänger inga dörrar för andra klubbar, typ så.
Mm, just det.
Och nu så är det då totalt inverterat och tvärtom, att du lanserar då partiet eller din karriär eller något genom människor som hårdrar det som du egentligen tycker.
Mm.
Att spelaren säger, men det är klart jag blev besviken, men det är bara att jobba på. Och så säger agenten att förbundskaptenen är en jävla amatör eller journalisten är en jävla kalanka eller något.
Ja, just det. Men här, om man ska dra lite slutsatser av det senaste just i Frankrike, så kommer ju Wanda Nara landa väldigt bra här också. Det pratas ju mycket om för övrigt, eller det var mycket skämt om på slutet, att hon kommer ersätta Veronique Rabiot, Adrienne Rabiots mamma, som ju också har ganska nära mellan liksom tanke och tunga, om du fattar vad jag menar. Det är som att hon har också på något sätt så spetsat till och bara så grisat, kanske fel, men det finns inte ett enda lager av distans eller strategi eller ja, diplomati, utan det är bara rakt ut liksom, hur de känner inför ledningen i PSG eller Didier Deschamps eller ja, alla de som har så att säga svikit Adrian på slutet. Så det är väl en global trend som har liksom fått fäste i politiken men som finns i fotbollen också.
Ja, alltså den frågan jag vill väcka är lite som om, för det här är inga idioter såklart, så jag undrar om det, liksom, det här är en framkomlig väg, om den bestående utveckling då kopplat till liksom, sociala medier och den nya tykonomin på något vis, om de har hittat något som kanske funkar liksom. Alltså, kommer vi nu framöver då få liksom se företag som jobbar på det här sättet? Du pratade om Little People förut i samband med Valbuena. Alltså, när Carl-Henrik Svanberg då nästa gång, om han kommer tillbaka, ska försvara liksom att BP då till exempel och spyr ut olja över halva mexikanska golfen, då kommer han liksom inte att säga att we care about the small people, utan han kommer att anställa någon som istället då säger att de där jävla sombrerofiskarna, de borde sluta snacka om saker som de inte fattar. Kommer liksom Coca-Cola då istället för att köra slogans som att you can't beat the feeling eller always Coca-Cola, så kommer de ha någon reklambyrå som går fram liksom och kommunicerar ut att drick imperialismens bruna piss för mikrobryggt sojalatte för vänsterbögar. Är det här kommersiellt gångbart? Är det rätt väg att gå? Ska man hassanera mera? Minera?
Alltså jag säger ja och nej. Jag har inga problem med ett högt tonläge som sådant. Alls, faktiskt. Jag tycker att debatten är ganska tröttsam. Det är ju klart att det är jättestor skillnad på om man är folkvald och förtroendevald politiker eller om man är någon annan lök, som typ du och jag till exempel. Men jag tycker det kan vara effektfullt ibland. Herregud, jag hade ju en period i våras där jag bara rejstade på Twitter lite för att se vad tygen höll för, så att säga. Mm. För att det också kan vara ganska roligt att både så här, trolla folk och engagera 500 människor som pingar in Säpo. Jag kan absolut förstå den här berusningen som Hanif Bali känner. Problemet är väl det här eviga att ropar man på vargen 100 gånger så skiter folk i till slut. Jag där känner jag att jag är väldigt mycket med honom och många andra. Det är bara så här, för mig låter det bara så här bla bla bla. Jag hör liksom inte vad han säger längre. Hanif Bali till exempel då. För det blir inte, det får ju ingen effekt om man hela tiden skriker lika högt och ger sig på samma grupper med samma aggressivitet hela tiden. Det blir liksom, problemet är att folk har slutat sortera i saker under olika tonlägen, att allt bara blir en stor skrikfest, och det är inte fan om fotbollen är betjänt av egentligen. Politiken kanske ännu mindre i för sig då, om vi nu ska ändå någonstans erkänna att den är pyttelite viktigare för människan som samhällsfenomen. Jag ska ändå inte sticka under stol med att jag kan skratta lite åt de här galna agenterna som kommit fram på slutet, och välkomnar dem ändå lite i liksom fotbolls faunan någonstans.
Du sa alltså både ja och nej, sa du. Om jag är rollen som din agent ska summera ungefär utåt, så det som Johanna Frändén har att säga om det är att så här är det. Det är lika bra att ni vänjer era fitter.
Det är så mycket fitter på Twitter, som en klok människa sa en gång. Vad ska jag dit och göra?
Mm, så är det. Mm.
He is frustrated because he cares about the small people, and we care about the small people. I hear comments sometimes that large oil companies are greedy companies or don't care, but that is not the case in BP. We care about the small people.
Du, god ton är ju en bra ingång på nästa ämne som vi absolut inte hoppade över förra gången, för att det var så att det kanske lät så. Podden kom ut i fredags, men vi spelade in den på tisdagen redan. Vi hade lite logistiktrubbel där. Vi ignorerade förstås inte på något sätt den stora UEFA-galan, och vi ignorerade ju absolut inte Erik Cantonas tal. Det hade inte hunnit hända när vi pratades vid sist. Så vi måste plocka upp den tråden nu, och vi fräschar upp minnet med att höra lite på hur Erik Cantona tog emot priset som någon sån lifetime achievement fotbollsikon.
As flies to wanton boys, we are for the gods. they kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells, soon the science will fix the cells to the state. And so we will become eternal. Only accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. Thank you.
Det här talet blev ju väldigt så kallat meme-vänligt, om man med meme då inte menar att folk mimar, utan den lite mer 2010-taliga betydelsen. Det var väldigt många bilder på framförallt kanske Leo Messi och Cristiano Ronaldo som satt och fattade ingenting på första parkett. Och även Pavel Nedved som skrockade gott och såg ut som att han förstod något som de andra absolut inte gjorde och så vidare. Faktum var ju att man kan dela in egentligen det här talet i tre delar. Det första som han säger då: As flies to wanton boys are we to gods. They kill us for their sport. Är en av de mest berömda fraserna ur Kung Lear. King Lear av Shakespeare. Nu är det där igen. Vi är för gudarna vad flugor är för vilda pojkar. För sitt nöjes skull slår de ihjäl oss. Sen kliver han in på den lite mer egna analysen kring mänsklighetens framtid på något sätt. Som egentligen inte heller är så obegriplig om man lyssnar. Vi kommer kunna med liksom hjälp av vetenskapen göra så stora framsteg att vi nästan kan garantera evigt liv då. Om nu inte krig eller olyckor kommer emellan. Däremot så kommer de göra det. Konflikter och krig och olyckor och så vidare. Man kan ju diskutera vad har det på en fotbollsgala att göra. Men i sig är det ju inte en konstig fundering. Sånt här sitter ju tänkare och fnular på dagen ända. Avslutningen då, del 3. I love football. Är ju litterärt lite svårare placerad kanske. Men jag tolkar det ändå som någon form av litet publikfrieri på slutet. Att han ändå försonas någonstans med publiken på den här galan i Monaco som fattar någonstans mellan inget och väldigt, väldigt lite av det här talet. Det skrevs mycket såklart efter detta om att ja, Cantona är unik. Han har hållit ett ännu konstigare tal än det där berömda som han gjorde efter karatesparken i Manchester United. Jag behöver inte upprepa det, va?
Jag tycker inte det.
Nej. Eric Cantona vill jag ju bara först och främst säga är väl någon form av, ska vi säga, överste präst i ganska ofta i sin tysthet för den här podden. Han uttalar sig inte lika ofta som till exempel Jorge Valdano, annars hade vi säkert citerat honom lika ofta. Men jag vill ändå säga att hans ande någonstans vilar över Fotboll Radikal och att han verkligen gjorde själv för det med det här talet. Och egentligen så tänker jag att om man tittar på vad han sa då, hur han delade upp det och vad budskapet var, så är det egentligen kanske det konstiga hur alla andra håller fotbollstal.
Mm.
Finns det något tal från någon pristagare i modern tid i de här sammanhangen som ens har fastnat hos dig? Jag kommer ju att tänka på det här när Ronaldo gjorde någonting. Ho!
Just det.
Ja, finns det. Ho! Alla bara, ho! Gud vad konstigt.
Det här. Var det, va?
Vilken king han är. Så var det kanske, ja. King Cantona gjorde det liksom på ett sätt som alla borde göra. Alltså det, att tycka det här talet är konstigt är ju i sig ganska konstigt. Man ponera själv då att du går upp och så tar du emot ett pris och du som Virgil van Dijk till exempel, så kanske du anar att det kanske är första och sista gången. Det är inte så ofta en försvarare får ta emot ett sånt här fint pris då, som årets spelare. Och så ska du säga någonting kring detta för att någonstans kanske hedra liksom högtidsstunden och vara, lägga sig på ungefär nivå med vad man utmärks till eller vad man får för utmärkelse. Och kanske också tänka lite på sitt varumärke. hur gör jag för att göra min röst hörd? Vad kommer fastna? Och sånt där som folk älskar, det som de har varumärkesagenter och stora sociala mediekontor till och så vidare. Och så går de alltid ändå upp och bara säger tack mamma och pappa, tack mina lagkamrater. Jag har haft en fantastisk sång för säsong. Hoppas det fortsätter. Hej då. Det brukar låta typ så ungefär. Här gör, alltså det Cantona gör, han citerar ju en av världens, för att inte säga världens kanske mest kända personlighet, Shakespeare, någonting sånt i alla fall. Och sen så kastar han in en liten egen fundering som är skapligt avancerad rent filosofiskt, men egentligen inte så svår att följa. Mm-hmm. Och sen så ett litet sånt, jag älskar fotboll.
Mm.
Det borde ju vara stående applåder, kan jag känna. Hur kan man inte gå in och hålla ett tal och plocka med någon av de här komponenterna i alla fall? Det vill säga citera en stor, nu levande eller död, väldigt känd man. Och sen ge sig in i liksom ett filosofiskt kort resonemang som kommer eka på sociala medier de närmsta dagarna. Och sen säga något lite mer enkelt så att barnen också ska få applådera.
Ja, alltså, grejen med det är ju, om man tittar på det, i delarna som du förtjänstfullt har gjort där, så finns det ju en sån briljant dialektik i det. Jag tycker ju att det är, alltså på ytan så ser man ut att just det där I love football, som för övrigt går att se som en jäkla tydlig referens till Champions League-finalen 2011 kanske, jag var där, Wembley, Barcelona United. När Barcelonas då kurva har en stor koreografi för avspark med budskapet We love football. Vilket som sa allting om varför människor hatade och kanske också älskade Barcelona då.
Mm.
Men att det just är, alltså, inledningen med Shakespeare och Greven och Gloucester där är ju någon slags, det som han gör i King Lear där är väl att han har fått ögonen utstuckna och är på väg ut för att hoppa från klipporna i Dover och resonerar kring att världen är så jävla nyckfull och ingenting är rättvist och vi kan lika gärna dö allihopa. Satt i den då totala kontrasten med men vi älskar fotboll.
Mm. Just det, för det handlar ju om någonstans att hela världen är korrupt. Det här är ju ett enormt maktdrama. Vi ska inte kanske utgå från att alla kan då hela intrigen här. Så att det är ju ganska välvalt på det sättet också.
Alltså på alla sätt tycker jag att det är så oerhört, oerhört på pricken. Faktiskt. Alltså det logiska i den totala bristen på logik, att vi ändå bryr oss om fotbollen, konstformen fotboll, som ju också då är totalt korrumperad och logisk i sin brist på logik och så. Jag tycker det är fantastiskt. Och att, visst, det finns, du frågar om det finns några tal man minns och så. Väldigt många tal har man ju just landat i det där, att vad fan sa han för något? Fast de är ju påfallande ofta så här, Andreas Isakssons tacktal på fotbollsskalan eller något. Av helt
för att
andra
hörs, eller?
Skäl. Ja, men vad sa han för något?
Jag hörde inte.
Det som Cantona gör är någonting helt, helt väsensskilt. Vi sitter i alla fall efteråt och undrar vad sa han på det bra sättet.
Ja, jag menar att det till och med är ett otroligt varumärkesstrategiskt tal. Alltså, mm. Det är märkligt att inte fler av de här jättestjärnorna vars hela, eller halva lön nu för tiden i alla fall, eller inkomster, beror på, eller kommer ifrån i alla fall, sponsorkontrakt. Och numera kanske man får göra en sån här dokusåpa om sitt eget liv då, som Sergio Ramos har gjort till exempel och så vidare. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om att sticka ut eller i alla fall vårda sitt varumärke och ta alla möjligheter då. Och då är det väl konstigt att de inte har en rådgivare som liksom slänger, okej, att de inte kan tänka ut de här grejerna själv, det förstår jag också. Det där är ju Cantona unik. Men jag menar på riktigt att det är konstigt att de inte har någon rådgivare som liksom krafsar ihop någonting och säger det här, för det kommer eka i evigheten och det kommer, och det är dessutom en, det här är kanske det största ögonblicket individuellt i alla fall i ditt fotbollsliv, och då måste man svara på något sätt med någonting som är stort nog eller som i alla fall på något sätt respekterar högtidligheten, om du förstår vad jag menar.
Mm. Gud ja, nej, Cantona hittade helt rätt.
Man kan ju också citera Lejonkungen, Om man vill det. Jag menar inte att man måste ge sig på Shakespeare. Jag menar bara att man har ändå en skyldighet att säga någonting roligare än bla bla bla, mummel, 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 tack till min familj, mina lagkamrater. Hala Madrid.
Si. Ja. En, hur var det nu? En dåre tror att han är klok. Det är bara en vis man som vet att han är en dåre. Som Shakespeare beskrev.
Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU. Simon, har du en profil som kan på något sätt glida ut ur skuggan som Erik Cantona ändå kastar på alla andra den här veckan?
Jag tror jag kan det. Jag kan i alla fall försöka. Jag tänker ta och lyfta Ivo Trifunovic i Everton.
Lyft
på. Den här tystnaden. Och 99% tänker vem då? Jo, han existerar ju inte, men gör det ändå. Det speciella med Ivo Trifunovic är då att han lever det vanliga fotbollsproffslivet, tjänar 1 miljon i veckan, har sin fru och sina barn och sådär. Balkanrötter, men hyllad fotbollsstjärna just i Everton. Och det som väl talar emot honom som profil är att han är en påhittad karaktär. Han är en huvudpersonen i en tysk roman som då handlar mycket om livet, lite om Balkan och mycket om fotboll också. Den heter, romanen heter Nicht wie ihr, skriven av Tonio Schachinger och är då hyllad för inte minst sina fotbollsreferenser, fotbollsmetaforer, sitt sätt att skriva på. Och är nu då nominerad till det enormt stora Deutscher Buchpreis. Alltså motsvarande Bookerpriset. Vilket ju är, alltså fotbollsromaner är inte på något sätt unikt, men att de då får litterärt erkännande är något väldigt stort. Den är ju väldigt färsk, finns nog bara på tyska. Det finns bara på tyska än så länge, så jag har inte läst den. Men jag kommer ju absolut att kasta mig över den när den dyker upp på något mer läsarvänligt språk. Ivo Trifunovic vill man ju läsa mer om, så att säga. Han får vara min profil. En unik fotbollsbok, konstaterar utan att ha läst ett ord ur den.
Fantastiskt. Som du hade velat vara ansvarig för kulturtipset denna vecka. Men du gick ju ändå runt det ganska snyggt, kan man säga.
Jag försökte i alla fall.
Ja.
Men det är ju inte jag som kulturtipsar, det är ju du som gör det.
Ja, men det är mitt. Och jag tänkte faktiskt också lyfta en fotbollsbok. Jag tänkte börja med lördagens reportage av vår ärade kollega Erik Niva. Intervjun med Christer Fredriksson. Vad vi vet då, världens första öppet homosexuella fotbollsspelare. Men det var ingen stor, ja, det var kanske en stor grej, men det var inte någonting som det skrevs eller pratades om utanför klubben i alla fall på den tiden. Han spelade i AIK bland annat, och sen så var han framförallt kapten i Väsby i andra divisionen då, ja, på den tiden andra divisionen på 80-talet. Och homosexuell, och detta kände hans lagkamrater till. Gott så. Sen så tog det väldigt många år innan den här debatten och diskussionen kom, och vi väntar väl fortfarande på att ett stort eller halvstort namn ska kliva ut ur garderoben. Det har inte riktigt hänt än, och ja, vi får se. Tiden är nog mogen, men steget ska ju tas också. För några år sedan däremot så kom det ut en bok som heter Ärkeängeln, en hjältes hemlighet, som handlar om Reinefeldt, som var lagkapten i IFK Göteborg då på 60- och 70-talet också, tror jag. Han blev journalist så småningom, dog i AIDS vid 41 års ålder, och levde egentligen hela livet då med den här hemligheten att han var homosexuell. Den kom ut på Offside förlag för några år sedan, skriven av Hans Burell. Jag tycker att det finns goda skäl att läsa den alldeles oavsett samhällsklimatet, så för att förstå lite hur den här kampen för att liksom, för acceptans såklart, för att inte ens kunna komma ut som homosexuell under den aktiva karriären, för det gör ju fortfarande ingen, men att vi ska kunna börja prata om de här sakerna i alla fall, hur den kampen har sett ut och hur många som har offrats på vägen helt enkelt. Så det är mitt kulturtips denna veckan. Ärkeängeln.
Reinefeldt, öppen kommunist men inte öppen homosexuell.
Nej, just det. Nu är det ju nästan, vågar jag påstå, mer tabu att vara kommunist. I alla fall utanför fotbollsvärlden. Det kan vi prata om en annan gång.
Vi lär dig göra det. Vad ska vi annars prata om? Du, ska vi gå ut med lite musik eller?
Vi gör det. Vi dansar härifrån tycker jag.
Ja, vi gör det och vi sluter cirklar och så vidare. Vi har ju redan tackat Kristina Kapelin. Låt oss göra det igen på slutet. Kristina, för er som undrar, har ju då fullt upp det där som hon inte skriver hos oss längre. Hon är numera då vd och intendent på Villa San Michele på Capri. Anställd för att då föra Axel Muntes arv vidare. Och på Villa San Micheles hemsida så kan man läsa en text då från när Munte svarar på journalistfrågor. Lite som en chatt kan man säga. Jag tänkte läsa ett par av dem här. Några av dem kan man absolut relatera till saker som vi har pratat om här senaste timmen.
Mm.
Axel Munte får frågan: vilken egenskap anser ni lättast befordrar så kallad framgång i livet? Oförskämdhet. Vad vore för er den djupaste olycka? Att sakna sinne för humor. Vad tror ni om den västerländska kulturens framtid? Om målet är människornas lycka är vi på galet spår. Namnen på fem av era favoritböcker. Bibeln, Dante, Shakespeare, Cervantes och Goethe. Edert valspråk. Lev oförskräckt. Lita på livet. Eder hobby. Att sjunga Schubert för mig själv. Så vi kan väl avsluta med det då. Och från hjärtat en kärlekshälsning till fina tantkappan. Tack för allt. Ave Kristina. Ciao.
Ciao.